Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi ska köra en andra omgång med radioföljetong. Och den här gången blir det en bok av Tyresö-författaren Roland Schytt. Bokens titel är Kodisbällan. Men Roland gick ju bort för några år sedan, så han har ingen möjlighet att själv ge oss några ledtrådar om sitt författarskap. Därför har jag bjudit in radioveteranen och Rolands nära vän Åke Sandin för att ge oss lite bakgrund. Om vi börjar med Rolands uppväxt, barndom, har du någonting att berätta?
Det stod ju mycket om barndomen i hans succébok Kodisbällan, som ju sedan också blev film, Sveriges bästa år på 90-talet. Han var ju Stockholmskris. Och han var sängvätare, och han var hans äldre bror, författaren Bertil Schytt. Han blev det så småningom. Han var boxare och använde Lille Roland som någon slags boxboll. Så Roland var inte riktigt förtjust i den äldre bror. Han var jättelycklig när han upptäckte att hans enda bok, Kodisbällan, med pocketupplagor och annat, hade sålts i större upplaga än storebror Bertil Schytts alla fina skönlitterära böcker. Och sen hade han ju lite trassel med polisen. Enligt honom själv så lagade han cyklar. Han var händig. Och dessa cyklar var tydligen stulna ibland. Och så han hamnade här på ungdomshemmet i här i närheten av Tyresö, vad heter det?
Flott.
Ja, nej, ännu närmare. Namn glömmer man.
Ja.
Ja, jag kommer på det om en stund.
Och Skrubba?
Ja, visst, Skrubba. Skrubba. Och där kallas, hade han artistnamnet Necron på grund av att han brorsan hade slagit honom i ansiktet, näsan blodig. Och därför var den större än vanligt. Men sen var han ju...
Större än?
Vanligt.
Ja.
Sen var ju Roland hos sin mamma Sipa. Sin judiska mamma, som han skrev så ömsint om. Där i tobakshandeln i Vasastan. Och där stal han ju det som då på 20-talet var väl förbjudet att sälja. Men och kallades försiktighetsartiklar och såldes under disk, det vill säga kondomer. Och då gjorde han ju kondomer, ballonger med knopp, när han var 7-8 år. Och sen när han blev något äldre upptäckte han ju elasticiteten i dessa försiktighetsartiklar och fann ju att de var ju utmärkta till att göra slangbällor av. Och det blev då uttrycket Kodisbällan. Hans andra stora uppfinning.
Vilken är den första?
Ballongen med knopp.
Alltså, ja, du menar så. Okej, då hänger jag med.
Och när han var ute och på författaraftar så var han ju... Sovade han ju. Han hade alltid med sig en kondom uppblåst i ballong. Och sen sköt han med sin kodisbälla på 3 meters håll med små spikar sönder denna ballong med knopp.
Så han var duktig skytt också.
Ja.
Roland Schytt.
Oj vad du kan.
Ja. Ja, jag får ju inspiration av dig. Ett rykte som jag inte vet är sant eller inte, men det har ju under årens lopp sagt så här. Chagall, alltså konstnären Chagall, kunde ha varit hans far. Har du någonting att kommentera?
Han skriver någonting om att mamma Sipa där borta i Vitebsk, Vitryssland eller var det Ukraina, innan hon kom till Sverige, var ungdomsbekant med Chagall, som också var där då. Han kom sedan till Paris väl. Och att de till och med skulle ha simmat över någon flod
utan badkläder.
Just
det. Har jag hört.
Ja. Mer vet jag inte om detta. Visste nog inte heller Roland. Men han sa väl någon gång att Chagall hade kunnat vara med min pappa.
då hade nog resultatet blivit annorlunda, tror jag. Vi ska inte gå in på det.
Istället var det den atletiske Fritjof Schütt som blev hans pappa.
Detta om uppväxttiden. Så måste han ju någon gång ha kommit till Tyresö och ni blev bekanta. Minns du ni träffades?
Vi träffades första gången i en radiostudio. Han lyssnade på Radio Tufft då, 1986-87 var det väl. Det är över 25 år sedan. Och han är så trevlig så jag bad att få intervjua honom. Och jag gjorde ett par intervjuer med honom. Och efteråt lär jag ha sagt, enligt vad han själv sa till journalisterna när han blev berömd författare, att efteråt sa den där jäkla Åke till mig att nu går du för fan hem och skriver en bok om det här. Och då gjorde jag det, sa Rolle. Han levde på ris några veckor och blev allergisk mot ris, som man får tro på dem. Han fick alltid utslag så fort han försökte äta ris. Så att Tyresöradion, som du så berömvärt jobbar med nu, den har gjort en litteraturhistorisk insats, nämligen inspirerat till en succébok och succéfilm.
Men du säger att han levde på ris några veckor. Ska jag tolka det som att Kodisbellan, den skrev han på några veckor?
Enligt honom själv. Men för en god berättelse så följde han väl inte pedantiskt sanningen så där 100%.
Får jag fråga då så här, vad var det som gjorde att det klickade så att säga mellan er? För vad jag förstår så blev du en nära vän till Roland. Eller ni blev nära vänner.
Vi hade rätt mycket imitationsprogram och limrikar i Radio Tuff redan då faktiskt. Och Roland Schütt var en gudabenådad, verbalt duktig kille. Så att han bidrog med limrikar om Bofors och ja, snart ska jag kommer jag nog på vad en vapenfabrikant i Karlskoga med kanoner knoga och knoga. Han sa varje dag, exporten går bra, men licenser inte så noga. Det var ju skandalen eller vapenförsäljningen då för 25 år sedan. Sen skrev han ju andra limerickar förstås.
Men var det limerickskrivandet som gjorde att att det klickade mellan er? Eller?
Ja, han var med på radion. Sammanlagt tror jag han var med på radion 80 gånger. Denna son till Sipa, den judiska mamma han så ömsint skildrade, han var kanske den som allra mest, jämte Ebbe Björkman, hördes på min radio.
Vi hade en konstrunda nyligen. Och då åkte jag ner till en av de här öppna ateljéerna. Och då visade sig vara granne med din dotter Lena. Och på hennes husfasad så hängde någonting. Ja, det liknade ett hjärta. Och i hjärtat så fanns det någon sån här...
Fredsmärke.
Ja, det här... Är det inte
antikärnvapenmärket?
Ja, fredsmärket. Och det har sagts mig att det har någonting med Roland också att göra.
Han var ju konstnärlig också. Han gjorde små konstnärliga grejer som såldes på auktioner. Han gjorde tavlor. Och en av tavlorna har rubriken Make Love, Not War. Och där finns den där fredsmärken. Och runt fredsmärket är det ett hjärta. Och både han och jag använde det som någon slags bomärke. Men egentligen, den som ursprungligen skapade detta märke, det var Dagens Nyheters Björn Afzelius, tror jag han hette. Nej, Björn Afzelius är sångare, va?
Ja, det finns, men det kan ju vara två av Björn Afzelius,
ja,
jag vet inte.
Afzelius var i alla fall, som alltid hade det i sina teckningar på namn- och nyttsidan. Var han en tecknade som... fanns det någonstans, det fick man leta efter, mitt bland löven i ett träd, så satt det där märket.
Så ni har använt det, men det är inte Roland som är upphovsperson till märket?
Nej.
Nej, okej. Men det finns en koppling i alla fall till Roland. Vi pratade ju om det här Make Love Not War. Och du säger att han var...
Och fredsmärket med hjärtat omkring.
Ja, just det. Hade han några andra sådana här slagfärdigheter när det gällde...
Han hade massor av slagfärdigheter när det gällde så här märken, eller bomärken. Så hade han ett brevpapper. Och på nederst på brevpappret att han ritat en gravkulle. Men han var ju en positiv kille. Ända tills 92 års åldern, ända ner i graven. Han roar väl änglarna idag, hoppas jag. Och ovanför det där gravkullen så hade han positivt skrivit: livet är härligt. Och så stod det med mindre bokstäver: med tanke på alternativet.
Kommer du på någon mer limerick som du kan förnöja lyssnarna med? Eller ska vi gå vidare?
Ja, jag har dragit den rätt ofta på radio. Men han hade ju en hund också. Han kallades på Lidvägen i Trollbäcken, där han bodde, för greven. Han gick så rak och han var lång och ståtlig. Och alltid med en hund. Och han var schysst nog att inte bara ha sitt eget namn på brevlådan, utan hundens, Jyckens, mycket längre och tjusigare namn på brevlådan. För att, som han sa allvarligt, min hund kan ju också få post, så det är klart att han måste vara med där. Och han skrev ju om oss stackars människors komplicerade kärleksliv, men han visste ju att hundarna hade det nog så besvärligt. Till exempel en hund i Hanviken, och som han skrev om så här medkännande: en chef för hund från Hanviken fick vittring av tiken. Han upptäckte strax att tiken var tax. Den hunden blev väldigt besviken. Sen gjorde han om den när han kom ut till Erstaviken tillsammans med vår kompis Anders Gullberg. Då var det en grabbtax vid Erstaviken, fick vittring av från schäfertiken. När han kom i läge, han skaffade en stege, på så vis han klarade tekniken. Det var typiska, han skrev, han hade en hel, ett helt häfte med utmärkta limerika, mycket verbalt begåvad.
Ja, det ja, KD-sällan är lyssnarvärd och läsvärd också för den som vill göra det. Jag har hittat två böcker av Roland Schytt. Och det är just den här KD-sällan som vi strax ska få höra. Och sen så någon som heter Brakskiten eller någon liknande.
Just det, Brakskiten, en midsommarnadsdröm. Och Roland sa att när jag frågade honom, när jag intervjuade honom sista gången, då var han 91, året efter dog han. Han skulle leva, så försöka leva så länge så att han fick uppleva att även Brakskiten, en midsommarnadsdröm, blev en film. Men det lyckades han inte med, den filmades väl aldrig, tror jag.
Om vi då tar KD-sällan och den här Brakskiten. Vi pratar ju ibland om det svenska deckarundret och sådär. Skulle du kunna placera in hans litterära genre? Det är ju knappast deckare vi pratar om. Vad skulle du kalla dem?
Ja, skön litteratur eller humoristisk biografi. Ja. Självbiografi.
Ja. Då ska vi väl överlåta till boken nu att bli uppläst. Jag tackar dig, Åke, för bidraget.
Tack så mycket. Själv, Leif Bratt.